Ni vet, när man har varit ute i god tid och bokat in ett poddsamtal med den där jättebra teologen som man verkligen beundrar och som man så ser fram emot att få prata med. Och så när det väl är dags så blir man lite nervös trots massor av podderfarenhet och så får man inte rätt på ljudinställningarna. Och så blir det dåligt ljud. Så att de där kloka tankarna från den kloka teologen, de blir lite svåra att höra. Så blev det den här gången. Jag har poddat med Kristina Grenholm och vi har pratat om allt ifrån barnlöshet och om hur Gud kommer med vändpunkter i livet till predikans uppgift och levande teologi. Så för er som står ut med det lite dåliga ljudet så väntar ett spännande samtal. Och här kommer det.
Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här i Uppsala tillsammans med
Kristina Grenholm, jag är kyrkosekreterare på kyrkans hus här i Uppsala.
Och vi ska prata om en text ur Lukas evangeliet. Vill du läsa?
Ja. Men för Elisabet var tiden inne att föda. Och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken. Och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad med skrivtavla och skrev. Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar, hans tunga, han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig, vad ska det inte bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom.
Ja. Var tar den här texten tag i dig?
Det första där jag tänker på, det är att det är ju en text med en kvinna i centrum. De är inte så många.
Nej.
Men det är Elisabet som träder fram.
Det gör hon. Och hon har någon slags auktoritet här också, känns det som.
Ja.
Att hon säger ifrån att han ska heta Johannes.
Mm.
Det är spännande.
Ja, och det sätter ju igång fantasin lite grann. För att det är... Zacharias får ju veta under sin tempeltjänst den här enda gången i livet som han får utföra det här offret.
Mm.
Som han då utför, vad man förstår, i ensamhet. Och får besöket av ängeln Gabriel. Och får veta då att han ska få en son. Och där kommer ju också namnet Johannes. Så det är ju Zacharias får ju liksom veta det. Och så har han ju svårt att tro på att det här ska hända. Och då säger Gabriel att därför så kommer han att få vara stum. Och sen läser vi i den här texten att när barnet har fått sitt namn, då kan Zacharias tala igen. Men man kan inte låta bli att fundera över, är det då så att Elisabet oberoende av Zacharias vet att namnet ska vara Johannes. Så att här finns en dold uppenbarelse som
det är. Just det.
Så skulle det kunna vara.
Ja.
Men vi vet ju också av den här texten att Zacharias kan skriva. Sen kan du ha gjort det också. Men i den här situationen så är det Elisabet som säger Johannes.
Ja. Och de litar inte riktigt på det. Och det väcker för mig någonting också, en fråga om vad betyder ett namn?
Mm.
Liksom. Att det, för de vill att, att han ska kallas efter sin far, eller åtminstone efter någon i släkten.
Mm.
Men här ska han, han ska få någonting helt annat. Jag vet inte om vi ska tolka det som att han, han är sin egen mer. Eller att han är mer från Gud. Eller jag vet inte. Eller vad, vad, vad tror du?
Det sker ju ett brott. Det kan man säga.
Mm.
Man bryter det vanliga mönstret.
Ja. Ja.
Det kommer något nytt. Och det som är fantastiskt med hur Gud handlar och också om hur Lukas berättar, det är ju att det avgörande nya kommer med ett barn. Eller med två barn.
Just det.
Mm. Lukas börjar ju berätta om de här, så att säga, annonseringen av att, att det ska bli barn där det av olika skäl inte borde bli det. Både för Elisabet och Zacharias och för Maria.
Precis, det är två under.
Det är två Johannes och Jesus. Under. Och eftersom Lukas börjar evangeliet med att liksom säga väldigt ordentligt att nu ska jag berätta från början, så får man ju bilden av en berättare, en författare som verkligen komponerar sitt verk.
Ja,
jag ska berätta om det i turordning. Och då kan man ju återigen med hjälp av sin fantasi, som ju också är en gudomlig gåva, tänka, men varför börjar han inte direkt med Johannes i öknen? Och med Jesus när han uppträder i offentligheten. Utan med de här berättelserna om hur barn blir till i inte självklara situationer. Så jag tänker att det här med namnet hänger bland annat samman med att det är något helt nytt som händer. Mm. Det händer med barnet och redan från början.
Ja, just det. När du säger det så tänker jag också det här liksom att, att det händer ett under och det händer någonting helt nytt. Att, att, för det gör det ju. Det är ett särskilt under med Johannes som föds. Och det är ett särskilt under med Jesus som föds. Och samtidigt så är det ett litet under varje gång en människa föds. Så man skulle kunna tänka att, att en, om vi liksom är en liten del av det här, att man låter det här liksom, man kan, om man kan överföra en del av den här berättelsen på varje människa som föds, liksom, att det är ett under, det är någonting nytt som börjar. Och som det står här i texten, Herrens hand var med honom. Alltså att, kanske inte på samma sätt som för Johannes, men på något sätt ändå.
Oh ja, det tror jag absolut. Och vi gör ju inte undret mindre. Och vi kan ju inte göra någonting åt att Gud väljer att göra under i väldigt faktiskt vardagliga händelser. Alltså mm. att barn föds.
Mm.
Det är ju oftast så i de här långa berättelserna av vem som har fött vem, att det är fäder som föder barn.
Just det.
Och i berättelserna så har relationerna mellan fäder och söner ju en bärande roll. Liksom då Gud, fader och vi hans barn. Och söner står det ju ofta. Men därför är det också så viktigt att se när de här mödrarna kliver fram. För det finns inga fäder och söner utan mödrar. Utan de är liksom alltid närvarande som det,
just det,
underförstådda.
Ja.
Tredje. Och det är ju inte bara bibliska berättelser. Utan det här är ju en känd teknik också i litteraturen.
Mm.
Men här kliver ju Elisabet fram. Och jag tycker det finns en annan viktig koppling nämligen till hur vi har det.
Mm.
Och det är att vi fäster väldigt stor vikt vid olika situationer som har med reproduktion att göra.
Mm.
Inte bara barnafödande utan hela det här. Att kunna få barn, att inte kunna få barn, att vara fruktsam, att vara ofruktsam.
Mm.
Och där tillhör ju Elisabet en av dessa som säger för att vara ofruktsamma.
Ja.
Och som har lidit hela sitt liv under det. Och det framgår ju av hur Lukas berättade. Och där står ju hon också i traditionen med Hanna till exempel. Då,
mm.
I första Samuelsboken. det är en riktigt otäck historia att läsa hur hon blir behandlad. Alltså mobbing är bara förnamnet för att hon inte kan föda barn. Och dessvärre ser inte det här över. Det har ju väldigt mycket som är skambelagt och tystat som har med kvinnors förmåga att föda barn vid olämpliga tillfällen och bli gravida vid olämpliga tillfällen eller inte bli gravid. Det är så laddat och det där, jag tycker det är så fantastiskt att den här berättelsen om hur Gud är så nära, det är precis det här som så många kvinnor har gråtit över och gråtit över.
Ja. Ja, verkligen. Och det tänker jag också att jag kan liksom förvånas över att det fortfarande finns en skam kring det här, för att vi går ju igenom olika lidanden i livet och en del av dem är det liksom mer okej att prata om. Alltså, har man drabbats av av bröstcancer så är det ändå rimligt liksom okej att prata om det på sitt arbete eller så. Medans ofrivillig barnlöshet fortfarande, som jag förstår, är jättesvårt att ta upp i många sammanhang. Det är liksom ett lidande som man ska gå igenom ensam på något sätt, eller ensam som par liksom.
Mm.
Och det är bara, det blir liksom ytterligare ett lidande ovanpå det andra lidandet. Och jag kan inte förstå att vi inte har kommit förbi det.
Nej, och därför är det ju verkligen en gåva att det inte är dolt i vårt nya testament. Inte dolt i vårt gamla testament heller, utan här finns det.
Ja.
Och det är ju inte bara så att ofrivillig barnlöshet är svår att tala om. Frivillig barnlöshet är också svår att tala om. Så ja. Det är så mycket kring det här som är mycket mer tabubelagt än vi kanske tänker på det först. För vi tycker att ja, men vi talar om allt, men det gör vi inte.
Nej, det gör vi inte.
Och därför är det ju... Här är det ju berättelsen då om de är så gamla så de borde inte kunna få barn. Men de är ju prydliga de här. Elisabeth och Zacharias. De gör liksom allting rätt. De är gudfruktiga. Och,
de har ju följt alla regler.
De har följt...
Oförvitliga.
Och så kommer det på ett vis då som en slags belöning. Och samtidigt. Och en upprättelse. Men parallellt med den här berättelsen så är ju samma ängel far ju vidare sen till Maria 6 månader senare. Ja. Så har vi bebådelseberättelsen. Och där är ju liksom nästa fel egentligen. Alltså, jag har ju inte någon man och det är liksom, det uppstår en stor förvirring. Det är liksom inte lämpligt för henne att bli gravid. Hur ska det här gå till? Så att parallellt att man kan se att Gud verkar på överraskande sätt. Både i det ordnade och i det oordnade.
Mm.
Och så detta fantastiskt att det kommer inte. Guds plan går inte främst liksom genom den här fina prästen Zacharias.
Nej,
just. Utan det går genom den här att ta emot barnet.
Ja. Ja.
Och likaså att vi inte bara har berättelser om Jesu liv och verk, utan vi har om det här allra första, allra mest sköra. Och jag tycker det är någonting att ta fasta på, därför att det knyter an till vår liv. Det är inte bara liksom en liten ingress, det är ju jättestor möda som Lukas lägger på att verkligen göra synligt vi väntar på. Och den här fantastiska berättelsen som ligger emellan då när Maria beger sig till Elisabeth och de möts. Det är liksom en kvinnohistoria. Och det är när Maria möter Elisabeth som Magnificat kommer till. Det är liksom inte etablerade. Utan det är det här två kvinnor som står med livet som insats, beredda att föda barn. Under märkliga förhållanden. Och det är där som den här stora lovsången föds som har burit.
Det är stort. Det är stort.
Ja.
Men det som skaver och som gör det så otroligt svårt att predika över den här texten, tänker jag, det är ju just det här att vi har lätt att se Gud som medskapare eller skapare såklart, där vi får vara medskapare. Och Gud är den som kan komma med nytt liv. Men vem är det som ger barnlöshet? Önskar Gud barnlöshet? Jag tänker ju att det inte är så, men Men hur förhåller vi oss till det?
Ja, det är ju jättestor risk att vår egen tradition verkligen ytterligare skambelägger barnlöshet. Och då är det väl som med allt annat som berättas i Bibeln när man tittar på det en gång till. Läkedomsundren som sker, varför botas inte alla?
Ja.
När Jesus är där vid armen i Betesda, det hade väl inte varit någon konst.
Nej, just det.
Läka alla, nej, här är det en. Och då är det väl det här som jag tänker existentiellt om livet också. Att det är väldigt olika vad som är de stora utmaningarna för oss som individer och för oss som samhällen. Men det som tynger och svärtar, det finns ju alltid där och det har en tendens att bre ut sig. Och då blir för mig de här berättelserna om hur människors situation vänder mer än en berättelse om att är jag barnlös så ska jag ändå kunna få barn, och får jag inte det så har inte Gud hjälpt mig. Utan Gud kan verka Gud kan verka under alla förhållanden, men Gud verkar alltid överraskande. Det här gamla paret får ett barn. Den här unga kvinnan, nästan utan identitet, som ingen tydlig, hon får inte en uppenbarelse i templet liksom.
Nej.
Men där sker det stora.
Mm.
Och jag tänker att det är det det handlar om i hela livet. Att trots att vi blir så upptagna av det som tynger värst, det är verkligen så, lidande är som gas, det fyller hela utrymmet. Men då får de här berättelserna mig att gång på gång tänka på, men lyft blicken Kristina, varifrån kommer ljuset? Och det tycker jag är så fantastiskt med Zacharias lovsång, att den handlar ju inte om vad härligt det är att vi äntligen fick barn, utan den handlar om att det finns en soluppgång för dem som är i mörkret, va?
Just det.
Och lever i dödens skugga. Visst, våra fötter ska styras in på fredens väg. Alltså, evangeliet är att det finns inget mörker där inte ljus tänds. Men
det tar inte bort allt mörker heller.
Nej,
nej.
Det tar inte
men det är väl
bort allt mörker, och ibland så är det inte heller en verklighet, utan där är det, det är därför vi behöver varandra, det är därför vi behöver berättelserna, det är därför vi behöver förkunnelsen. Och det är så jag tänker om predikans uppgift, att det är ju för att vi ska kunna hjälpa varandra i det alldeles vanliga livet. Att kunna söka ljuset åt den som inte orkar höja blicken. Och som är som Elisabet kanske liksom hånad för, det står inte så tydligt hos henne, men det är ju, Hanna är, hon är verkligen hånad för att hon är barnlös. Och då kan man inte lyfta blicken.
Nej.
Det är någon annan som måste komma med det.
Just det.
Och vara
så de här liksom, om man kan tänka, alltså det jag hör liksom dig säga som jag tycker så mycket om nu, det är att Gud kommer med en vändpunkt.
Ja.
Gud kommer med vändpunkter till oss och ljus. Och vi kan inte bestämma hur den vändpunkten ska se ut, även om vi skulle vilja. Liksom. Och alla har vi någon typ av lidande. Liksom. Mm. Och Gud kommer inte att sudda ut det. Mm. Men ändå ge oss liksom, ljus och vägar vidare. Liksom, på något
och den kommer ju alltid som en överraskning.
Mm.
Jag har sysslat mycket med romanbrevet. Och den här texten som nästan alla kan ungefär, alltså det goda som jag vill, det gör jag inte, med det onda som jag inte vill, det gör jag.
Mm.
Långa jag-texten där i Romarna 7. Den är hur lång som helst, han kommer liksom inte ur det, Paulus. Så han vevar runt, och det är ju det här, liksom, vi vevar runt i vårt mörker. Vare sig vi är då som individer eller i ett samhälle, liksom, man fastar. Och sen i den sista versen så kommer det bara, men Gud vare tack genom Jesus Kristus. Alltså just den här, hur den här vändningen går till, det kan man inte veta. Och det är det som är också den stora trösten. Och samtidigt så har vi många erfarenheter av det, att när det är som värst, då blir man också ofta känsligast för det goda man möter. Det är liksom en vänlig blick på bussen kan förhindra hela dagen när jag är på väg till mitt sjuka barn på sjukhuset. Jag vet inte riktigt hur det ska gå. Men att då få ett leende på bussen som jag annars inte hade märkt. Alltså, och det är det som är vår tolkning av livet. Ja, men det är så Gud håller oss vid liv. Gud skänker ett leende.
Ja, det är jättemycket. Jag tänkte på en annan sak också som jag var inne på lite, det här med att för jag brukar alltid fundera över vad Gud gör i texten.
Mm.
Och här känns det som att Gud kommer med liv. Men Elisabet är ju också väldigt tydligt med skapare till det livet. Liksom. Det händer inte utan henne, utan hon. Och det är en sån fin bild tycker jag av att Gud och människa på ett sätt är liksom samarbetare i detta livskapande.
Mm.
Och då kan man ju fundera över hur, på vilka andra sätt vi är det. Det blir så tydligt i liksom föräldraskapet och så. Men det är vi säkert på andra sätt också i livet, tänker jag. Nej?
Ja, det tror jag absolut att vi är. Och det är ju ett ansvar om kallelsen uppgift. Att tjäna livet. Vi kan alltid göra skillnad.
Mm.
Oftast i det lilla.
Ja.
Och ibland hör man talas om att någon gör det också i något riktigt stort. Men vi kan alltid göra skillnad i det lilla. Och att det faktiskt spelar roll. Också det här som nästan ingen ser. Liksom. Att vi kan alltid bidra till liv snarare än inte göra något eller...
Eller bidra
till livet. Något. Precis. Slut för någon annan.
Ja.
Det tror jag. Och sen tycker jag att den stora rösten är ändå att det är inte vi som skapar livet.
Nej.
Alltså det hänger inte bara på oss.
Nej.
Men vi kan, som du sa, vi kan bidra. Vi kan, och då kan, om vi säger det så enkelt, då kan Gud göra mer förstås.
Just det.
Om vi ser att Gud är där, om ingen ser att Gud är där, Gud kan verka i alla fall säkert. Men om vi ser det och kan bidra till det, då blir det livet både mer uthärdligt och stämmer till ödmjukhet. För vad vi än gör så är det inte vi som skapar det, men vi får del av det och vi kan bidra till att det förmeras på.
Mm, det är fantastiskt. Det jag tycker är en väldigt meningsskapande bild. Men vi har redan pratat i över 20 minuter och jag har velat fråga dig också, så jag tänker göra det nu. om levande teologi.
Mm.
För vi som håller på med den här podden tycker att det är viktigt att hålla tolkningen vid liv. Liksom, och hela tiden tolka bibeltexterna på nytt. I nya ljus och nya sammanhang och så. Och du har skrivit en bok om levande teologi.
Mm.
Om teologi som färskvara. Kan inte du säga någonting mer om det?
Så jag tror att många föreställer sig att teologin är liksom färdig. Och så hämtar vi ett citat och så säger vi det igen och då funkar det. Men vi tror ju på en levande Gud. Det är själva grejen.
Ja.
Alltså uppståndelsen. Han går före. Gud går hela tiden före. Och skapar nu. Så även om vi läser en sån här urgammal text. Så gör vi det ju nu. Och nu har vi pratat om ofrivillig barnlöshet. Det var ju liksom ett begrepp som inte fanns då. Men det betyder någonting för oss nu. Och jag tror på det här som Martin Luther talar om, ordet i svang. Det är liksom, det är det som berör. Det är inte, även om jag läser en text som du känner igen, så blir det hur min röst bär det om det ska bli ett budskap till dig. Så jag tror inte det finns något annat än levande teologi egentligen. Och det är det som du visar på så tydligt. Och där jag tror att vi ska behöva vara ännu lite djärvare.
Jättebra, jag tyckte det lät som ett väldigt bra slutord. Så tack så mycket, Kristina.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.